Det första du skrev om skidåkning, Olle, det var en handbok i skidlöpning som utgavs av Skidfrämjandet. Du skrev den tillsammans med Gunnar Dylén som skrev om utförsåkningsdelen. Själv behandlar du längdlöpningen. Nu när du har följt utvecklingen här, vad ser du har inträffat på längdlöpningens område? Har det tillkommit någonting eller saknar du någonting nu?
Ja, beträffande den där boken så var det resultatet av vad jag hade varit med om tidigare, rent personligt och dels vad jag har lärt av andra. Så att jag just då var i full kanonform efter Gymnastiska Centralinstitutet att försöka bena ut rörelse. Och det gjorde jag, för tidigare fanns ju ingenting om detta, ingen teknisk beskrivning överhuvudtaget och inte ens namn. I boken förekommer till exempel namn som diagonalgång, passgång och så vidare. Det var okänt, det var mitt påhitt. Och de tekniska namnen på skidrörelse, de existerar fortfarande relativt oförändrade. Och all litteratur som tidigare senare har kommit ut efter det här baserar sig faktiskt på det som står i den här boken. Rent teoretiskt alltså, är det i böckerna. Men där har i böckerna försvunnit sådana saker som passgång och en del andra saker vill man ännu mer förenkla. Praktiskt kan man säga att en sån rörelseteknik i fråga om längdåkning som passgång var vanligt förekommande bland dåtidens experter på det praktiska, nämligen lappar och nybyggare. Vanligt folk åkte ju inte så mycket skidor. Men sen blev idrottsintresset så stort. Och då försvann det där passgången, som var ju en elegant åkteknik egentligen under vissa förhållanden. Framförallt med packning. Sen, och det var ju just vad de där människorna, de var ju nästan alltid belastade med en packning. Sen den moderna tekniken utvecklades ju speciellt diagonalgången till sin fulländning. Bland annat med H.C. Dahlqvist, som ju var en av våra bästa exponenter på detta. Sen har vi ju fått senare tider som Magnusson med flera. Och då kan man säga det att samtidigt med att den praktiska tävlingstekniken utvecklas på det sättet att passgången har fallit bort, så har den också renodlats. Så att den körs nästan uteslutande med entaktsdiagonal. Alltså, diagonalgången kan ju köras i olika takter. Och då vill jag bara framhålla att eftersom det var jag som satte upp den där tekniken teoretiskt, så delade jag in den i takter och då jämförde jag takterna med takterna i en motor. Entaktare och tvåtaktare och fyrtaktare. En entaktare är en ångmaskin exempelvis. Och tvåtaktare är en vanlig motorcykelmotor. Och fyrtaktare är i regel bilmotorer. Och på samma sätt kan man arbeta med en diagonalgång. Om man åker en takt som en ångmaskin på varje tag eller tar två tag med armarna och ett tag med benen och så vidare. Då kommer man till tvåtakt respektive fyrtakt. Men där har uppfattningen divergerat. Mina efterföljare som har skrivit om det här, de har varit musikaliska. Och tänkt på musikaliska takter, vilket är något helt annat. De räknar således. Och där har det kommit att de har ändrat entakten, kallar den för tvåtakt. Och sen har de hittat på något som heter tretakt. Därför att det är musikaliska rytmer de rör sig med. Och det kan man ju också ha naturligtvis. Men det var ju ett sätt att bryta utvecklingens linje, så att säga. Jag tänkte kraftekonomiskt och då musikaliskt. Och det är ju bra. Men en sak som jag drev då, det är hängande stakning. Vad är hängande stakning? Jo, det är att först och främst långa stavar som man fattar högt upp. med nästan raka eller lätt böjda armar hänger man sig upp i stavarna när de står lodrätt. Varpå man låter kroppen falla framåt, drar upp knäna och sen får kroppens fallande energi omsättas i rörelseenergi framåt. Och det görs med ganska stor kraftbesparing. Det passar på längdåkning